Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Det finns ett enormt stöd som jag tror var oerhört viktigt. Plus den här litterära diskussionen de hade. Viktigt för Moa. Men det Moa gör för Harry, det är ju till och med att hon är redaktör. Och får tackbrev från Bonniers förlag, att, från förläggarna där. Att det är väldigt bra att hon stryker. Hon stryker allt sånt där kvasifilosofiskt svammel. Som är ungefär det han brukar veckla ut och prata om, va? Han vill så gärna vara en filosof. Han tycker inte det räcker att vara en författare.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Moa och Harry Martinsson arbetade nära varandra och skulle skriva flera av den svenska litteraturens klassiker under äktenskapet. De hade en gemensam historia präglad av fattigdom, lidande och konstnärlig strävan. Poeten Harry var skör och lungsiktig men kom att utvecklas till en författare i den etablerade och trygga Moas närhet. Något som manliga författarkollegor och litteraturvetare senare skulle förtiga eller förneka. Eva Witt-Brattström är professor emerita i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och aktuell med boken Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd. Det är en dramatisk titel.
Ja, det är det. Det är ett citat av Harry Martinsson. Och jag tycker att det sammanfattar så otroligt väl hur både han och Moa såg på sitt förhållande. Att det var någonting annat än en hjärtslitande kärlekshistoria, att den också hade det här ödesbestämda.
Du har ju ägnat en stor del av din yrkeskarriär egentligen åt Moa Martinsson, eller hur?
Ja, det har jag. 88 kom jag med en avhandling, den första, om Moa Martinsson i just det litterära 30-talet. Den hette Skrift och drift. Ja. Och det är väl själva bilden av Moa satte sig ju där, och det var ju ett försök att återinskriva henne i den svenska litteraturhistorien där hon hade blivit väldigt styvfaderligt behandlad, kan jag säga. Men detta är ju då 35 år sedan, och jag har ju vetat hela tiden att jag borde skriva in Harry mer. Han finns även där självklart. Även om min handledare som var Harry-forskare inte ansåg att jag skulle nämna honom eller de andra i den här fantastiska guldåldern vi hade på 30-talet. Proletärmodernisterna, Ivar Lo, Eyvind Jonsson, Harry Martinsson, Vilhelm Moberg, Arthur Lundqvist etc. Det var ju en väldigt stark och viktig författargeneration som förändrade svensk litteratur. Och Moa, hon var den enda kvinnan, och hon fick så att säga inte vara med efteråt när historien skulle skrivas.
Det är nästan som man känner ju nästan vrede när du skriver i din bok här, när just hur Moa Martinsson har blivit utskriven från litteraturhistoria. Men du måste förklara, alltså för jag, nu lever ju ändå 2024 här, och det har ju hänt en del, men jag blir ändå förvånad i hur en litteraturvetare inte kan tycka att det har en betydelse om en författares hustru är också framgångsrik författare. Ja. För mig det spelar ingen roll om hon hade skrivit kiosklitteratur, det hade väl ändå varit intressant.
Ja, det är ju, jag håller fullständigt med dig, Urban, och det beror på att du lever nu och inte på ska vi säga 50-talet i början av, ja, det här börjar ju hända på allvar först 1949 när Harry Martinson blir invald i Svenska Akademien. Och vi får en uppdelning av den kulturella offentligheten. Därför att då ska han, och han spelar med här också, för han har ju han har extremt dåligt självförtroende och är ganska kameleontisk. Han går så att säga in i salongerna, och då gäller det att få bort den här förtiden
han skäms för
i torpet. Då skäms han för att han har varit lierad med henne i 11 år. Och det är ju väldigt, det är beklagligt. Det där plockas sen upp av en rad, ska vi säga, litteraturhistoriker, och det är också så att flera av de manliga kollegorna, framförallt Ivar Johansson och något mindre då, men ändå Arthur Lundqvist, när de skriver sina memoarer så förminskar de henne, och det som kommer ut är att hon plågade stackars Harry, som vid något olyckligt tillfälle när han var full lär ha yttrat Moa att kallat Moa för Moa Constrictor, och därmed var så att säga den bilden lagd.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
När man läser din bok så får man ju ändå ganska, rätta mig om jag har fel, jag får en väldigt tydlig bild av att det här är ändå två relativt besvärliga människor. De är inga dussin människor. Jag känner liksom, även leva i relation med någon, vem som helst av de två, eller till och med bara vara vän med någon av de här två, eller barn eller vad som helst, måste ha varit intressant men besvärligt.
Ja, definitivt. Men det måste ju också sägas att de var så att säga väldigt, väldigt, de var väldigt charmiga båda två.
Ja, de hade
en lyskraft. Ja. Så, och de kan vara oerhört ömsinta, i synnerhet Harry Martinson är ju då vansinnigt förälskad i Moa, ska vi säga ungefär halva 30-talet, från 28 när han träder in i torpet som en fattig, lusfattig, TBC-sjuk, utmagrad, vad är han då, 24-åring. Mm.
Och, han är betydligt yngre än Moa.
Ja, och det har också lagt henne till last då, att hon var någon slags reservmamma. Hon är 14 år yngre och hon har ju ett livsöde redan bakom sig, kan man säga, som arbetarmor med 5 söner som hon födde mellan 1910 och 1916. Och så förlorar hon de 2 yngsta i en olycka. De går ner sig på vårisen när de är på väg med mat till pappan som arbetar på ett bygge. Och sen tar hennes man livet av sig. Och sen kommer Ari Martinsson, och det är inte så att det är hon som är ute efter honom. Det kan ju visa ju jag.
Det känns nästan tvärtom. Alltså.
Det är tvärtom. Ja. Han får ju jobba väldigt hårt. Jag tänker att det framgår, gör inte det i boken, hur han sliter och har sig. Men vilka underbara kärleksdikter, vilka erotiska kärleksbrev. Till slut faller hon, och jag undrar ju inte på det, för att...
Han ser bra ut också, det måste man ju ändå säga.
Han ser bra ut.
Och det gör hon också.
Ja, det gör hon också. I den, så att säga, den tidens kvinnoideal är hon ju definitivt. Och hon har den här kunskapen också och erfarenheten av fattigdom som förenar dem. För han kommer ju i sin tur från en otroligt svår uppväxt, föräldralös fosterpojke i gårdar där i Blekinge. Och det är ju en omskrivning för barnarbete. Det här är en pojke som fick börja kroppsarbeta i 7-årsåldern. Moa började kroppsarbeta i 12-årsåldern, men lägg på det då 5 väldigt täta graviditeter och arbetar moderns slit dag och natt för att överhuvudtaget kunna hålla liv i sina ungar. Det är vad de har med sig när de träffas. Och där finns ju en gemensam nämnare. Man behöver inte förklara saker, det är liksom saltsill är saltsill.
Men du, jag tänker, det här är ju, den här kärlekshistorien utspelar sig, det är ju 100 år sedan i princip.
Mm.
Det är väldigt lätt när man sitter nu att man tror att det är som nu ungefär allting. Men vad tycker du är det viktigaste att förstå av 1930-talet för att ha som en fond till den här kärlekshistorien? Om samhället.
Ja, jag tänker på det inte så mycket som en fond utan som någon slags bullermatta. Och i det avseendet kan jag känna att vi har en viss... Vi kan ha en stor förståelse för det idag, när vi ju är väldigt oroade till mans och kvinns över utvecklingen med kriget i Ukraina och så. Och vad som händer i Europa med högerkrafterna. Så de levde ju i det. Och det påverkade ju också deras relation. Och när man läser litteraturhistorien att han kan säga att han kan skriva till någon där att jag har svårt att skriva när den råa knäckta andan regerar världen, då kan man faktiskt inte tolka det som att det är Moa Constrictor som är igång, utan de är ju båda lika som vänsterintellektuella, så är de ju medvetna om vad som händer. Det här är ju decenniet när Franco tar makten, Mussolini tar makten, Hitler tar makten och Stalin visar sitt rätta ansikte 1936 med Moskvarättegångarna inför öppen ridå. Så att det är sån tung tid på ett sätt. Och samtidigt är den i Sverige väldigt optimistisk. Det är ju det som är intressant. Vi har Stockholmsutställningen 1930. Vi ska bygga bort fattigdomen. Vi ska riva fattigdomen.
Det finns visioner om samhället.
Det finns visioner. Det är folkhemmet. Socialdemokraterna kommer till makten 32. Alla ska med. Det är en optimism, i alla fall i början. Ganska rejält i det här decenniet. Och där bestämmer de sig. Jag hoppas att du fick med dig det här som jag kallar deras gemensamma värdighetsprojekt.
Mm.
Att de vill försvara den enskilda människan i fattig Sverige. Återge henne värdigheten. Hon ska inte bara bort som ungefär väggohyra i pressas in i nybyggda funkishus med mycket ljus och du vet, hela ideologin kring det där.
Skulle du säga att de är stolta över sin bakgrund? Och så?
Ja, exakt. Att försöka omvandla det här skammen att vara fattig till någonting värdefullt med rötter. Som, hos Moa blir det ju väldigt tydligt att hon visar rötterna 100 år bakåt. Att läsa Moa är ju lite som att fråga sina förmödrar och förfäder om hur det var förr. Men för Harry är skam, så att säga, förblir skammen, skulle jag säga. Han kommer inte alltid, under perioden med Moa fungerar det, men sen tror jag att det tar överhanden igen.
Man får ju bilden av att han nästan vill försköna sin historia.
Ja.
Harry Martin. Alltså inte bara då att han klipper av kontakten med Moa Martinsson, utan även att han vill förbättra sin barndom lite. För att han har ju haft en fruktansvärd barndom. Det är ju ingen tvekan om det.
Nej, och så länge han hade föräldrar så var det ju så att hans pappa var ju våldsverkare och alkoholist. Och mamman fick, precis som Moa, springa och gömma sig med alla barnen. Och när han var, så att säga, ja, våldsam. Så att de har också gemensamma erfarenheter i det avseendet. Men att han förskönar att hans pappa var sjökapten exempelvis, det var ju absolut inte så.
Du, när de träffas då 1927 i Göteborg, om jag inte minns helt fel.
Mm. På Arbetarekurirens redaktion.
Han kommer upp, han är sån där som skriver lite dikter för att få pengar ibland, men Moa är etablerad skribent på den här tidningen.
Ja, Moa har ju hon har publicerat sig sedan 1922. Och är ett namn.
Hon är ett namn.
Arbetarpressen, ja. Hon är ändå nästan i sammanhanget, och han är väldigt grön. Jag tror väl att han har publicerat 2 dikter när han träffar henne.
Det är inte mer.
Nej, och när han kliver in på torpet, och där har jag ju också dubbelkollat.
Du måste beskriva det här torpet, du kan inte bara slänga ut torpet.
Nej, torpet, jag ska göra det. Ja. Jag har dubbelkollat med Johan Svedjedal, hans utmärkta biografi över Harry Martinson som kom förra året. Han har ju gått igenom då hela, så att jag inte missar något. Och det är en handfull dikter som han har publicerat när han kliver in på torpet.
Men han är en begåvad diktare.
Just
eller
då är han inte det.
Nej.
Det tar ett tag. Och det är också något som litteraturhistorikerna förvånar sig över, hans oerhört snabba utveckling.
Han är aspirerande poet.
Ja, det är han. Och det tar ju inte så lång tid. Men han härmar ju. Det är ju mycket Kipling och Viktor Rydberg brukar man säga, och Dan Andersson, det är väldigt inspirerat. Han har inte hittat sin egen röst, och det hittar han ju inte förrän med sin andra diktsamling, Nomad, Spökskepp, som han debuterar med 1929. Är ju fortfarande, där finns bara ett par dikter som visar vem han kommer att bli. Så det tar sin lilla tid, men det är ingen som reflekterar över att det kan ha med det faktum att han får en litterär hemmakollega att göra.
Men Moa är inte, hon har inte debuterat som författare än här när hon träffas.
Hon har ju skrivit en roman.
Men hon har inte fått den utgiven.
Den går som följetong i tidningen Brand, som ju var en sån här plantskola för våra proletärmodernister. Mycket litterärt intresse för litteraturen, som ju då gick hand i hand med arbetarrörelsen. Det fanns ju en sån tid också. Nu ska jag förklara vad torpet är.
Ja, torpet.
Du vill veta.
Ja, torpet. Ja. Jag tänkte, det kan ju inte ligga så långt härifrån, det här torpet.
Nej, det ligger på Södertörn.
Ja.
Det är ju så här att i Harry Martinson-forskningen så är ju Moa reducerad till en platsangivelse. Tiden på torpet var viktig för Martinson, kan det stå till exempel. Och sen kanske möjligen tiden på Moas torp var viktig för Martinson, men inget mer. Men det här torpet ligger alltså i Sorunda. Postadress Ösmo. På väg, på pendeln finns en station.
Pendeltåg?
Ja, det är det. Men de gick ju eller cyklade så småningom kanske. Men det finns alltså det är bara ett par stationer från Nynäshamn.
Mm.
Så dit ungefär. Det är en gammal bondebygd som har kultiverats, av jorden har kultiverats i århundraden. Mycket speciellt. Och där är på det här torpet som alltså Moa lyckas köpa loss från kommunen. Det är ett fattigt torp. För pengar som hon får efter en insamling som görs när hennes man har tagit livet av sig. Och då för signaturen Helga, som hon var känd som i arbetarpressen. Och i Tidevarvet, som var Fågelstadsskolan, kvinnliga medborgarskolan på Fågelstads tidning. Där hade hon debuterat innan Harry kom, under signaturen Moa, som ju betyder mor.
Mm.
Så att det är torpet, väldigt ett ruckel då. Så småningom rustar de ju upp det och bygger till.
Man blir ändå lite imponerad av att hennes alkoholiserade make tar livet av sig.
Mm.
Och då går de här tidningarna in och gör en insats. Mm. Det kan ju inte ha varit så lite pengar i dåtidens
make. Nej, det var över 3000 kronor. Och
de samlar in för att hjälpa henne.
Ja, det är ungefär 2 årslöner för en textilarbeterska kan man säga. eller en års lön för en arbetare, för kvinnor hade ju halva lönen då, som nu, höll jag på att säga. Men så det var ju oerhört mycket pengar. Och det där hade ju också Harry koll på.
Att hon hade pengar.
Att hon hade pengar. Ja. Och det, men...
Men han var ingen, han var ingen lyckosökare då? Eller
nej, det, jag tycker att jag reder ut det bra. Jag tycker inte det ska förtänkas honom. Att han vet att hon plötsligt har fått pengar. Han har ju redan innan det här har skett fått veta i Göteborg då, att hon är villig att upplåta det rum i den här stugan som går att använda på sommaren till honom, så att han kan sätta ihop en diktsamling. Hon vill hjälpa honom. Hon är mentor, skulle vi säga idag.
Men det finns inget romantiskt här i början?
I begynnelsen. Nej. Jag försöker ju tolka det hon skriver som att det finns ett intresse. Mm. Men det är svårt att veta, för man hjälpte ju varandra på den tiden. Det fanns ju en solidaritet i arbetarklassen som var väldigt viktig. Så det är svårt att säga. Men de är inte ett par under de första månaderna i alla fall. Och själv säger hon att det börjar 1929, men jag visar ju att det börjar tidigare. Det är ju så här, jag följer ju samtidigt äktenskapet väldigt nära, eller kärlekshistorien. Kärlekssagan tycker jag det är, oerhört nära, genom deras brevväxlingar och genom brev till andra och så. För att just en gång för alla etablera hur och när det här händer och på vilket sätt de också då skapar en tillit och ett förtroende och en litterär miljö som gör det möjligt för dem att, och det är ju sensationellt, på 11 år tillsammans skriva 19 böcker. Alltså hon hade, eller 18, och den första av hennes är ju Pigmamma, roman ur arbetarkvinnornas värld som går i, som följetong, som vi sa. Men hon skriver 8 böcker och han skriver 10 böcker under de här 11 åren. Och han blir aldrig någonsin så produktiv mer.
Men Moa fortsätter.
Men Moa blir ännu mer produktiv.
Ja. Det är ju lite kärnpunkten i din dubbelbiografi här. Det är ju liksom hur de påverkar varandra i sitt författarskap. I och med att du menar att det där har skrivits ut ur litteraturhistorien. Alltså, vilken betydelse hade Moa för Harry Martinsons författarskap? Och tvärtom.
Ja, och tvärtom. För jag vill ju gärna ha med det också. Men för jag menar ju inte att det är ensidigt. Det har alltid sagts att det var Harry som lärde henne att skriva. Vilket jag ju då bevisade redan i min avhandling. Att det var.
Men visste man inte om att hon hade gett ut en roman i följetong innan och sånt?
Nej, litteraturhistorikerna har ju
inte
kollat sånt. Nej. Nej. Och hennes popularitet måste också ha stått, tror jag, emellan.
De gillar inte att hon var populär.
Nej, men att vara en bästsäljare var ju väldigt länge dåligt i den svenska kulturoffentligheten, ska man veta.
Hur länge var det dåligt då?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det
kanske
liksom
fortfarande lite dåligt.
Ja, det är inte lika dåligt i alla fall. Man måste ju tänka att det här är en tid, och väldigt länge har vi ju haft det så att vi har haft olika litterära offentligheter. Vi har haft en högre som vi kan kalla finlitterär, och den har ju så haft sin bas i Svenska Akademin, som väldigt länge stod, skulle jag säga, någonstans mellan Gud och kungahuset. Och det är ju tack och lov, det är slut, det är underbart.
Jaha, de har ju gjort bort sig.
Det är underbart, ja. Jaha. Så då var det finlitteratur där, och under den här tiden var det ju en herrklubb, renodlad herrklubb. Harry Martinsson kom ju in 49 på Elin Wägners stol. Hon var den andra kvinnan efter Selma Lagerlöf i Akademin.
När kommer och sen den tredje?
Ja, det är ju 1978 när Kerstin Ekman kommer in som tredje kvinna någonsin.
Det är ju skamligt.
Ja, nu tycker vi ju det. Och det innebär ju att det är 46 år, det är överhuvudtaget inte en kvinnlig Nobelpristagare, därför att det sitter bara herrar i Nobelkommittén och i Svenska Akademin. Så det är en mörk period, kan man säga, i den svenska litteraturhistorien tack vare det. Men det som, ja, Man associerar Moa med allt som man kan sätta epitetet folk på. Du har Folket i Bilds billig utgivning, som folkböckerna, de så kallade, som säljs på arbetsplatserna för 1 krona styck, tas hem och alla läser boken. Och där är hon ju en av de största. Man kanske kan säga att Vilhelm Moberg har ju också drabbats lite av detta, va? Att vara bästsäljare är inte att vara finlitterär. Så det är Vilhelm Moberg och Moa Martinsson som är de stora bästsäljarna, helt enkelt.
Och de är aldrig aktuella för nej, akademin?
Nej, och mindre priser och belöningar och så vidare. Och Moa, hon är jättestor på folkbiblioteken, apropå folk. Va? Folkböcker, folkbibliotek, folkbildning, folkhem. Hon utropas ju till landsmoder 52 av Tage Erlander, landsfaden. Du har folkparkerna, de turnéer hon gör.
Ja,
hon föreläser överallt. När jag började åka omkring och prata om Martinsson i slutet på 70-talet, så var och mötte så att säga hennes första publik. Det var både män och kvinnor, kan du tänka dig, som alla hade läst henne. Där kunde det komma fram äldre damer och säga till mig: du var bra, men så bra som Moa var du inte. Vilket ju var en oerhörd komplimang. Bara att överhuvudtaget nämna oss i samma mening.
För hon var en fantastisk föreläsare, vad jag förstår.
En fantastisk. Och de här turnéerna i folkparkerna med Carl Gerhard, som ju blev hennes bästa vän efter skilsmässan.
Och
revykungen Carl Gerhard. Och så det var, kunde då innehålla att hon föreläste om, på ett tema kärlek eller något. Och sen så gjorde väl han kanske kupletter och pratade lite, sjöng om kuplett.
Sen kunde det vara Jussi. Upplägg. Varför kan vi inte få det idag?
Ja, men nu ska du höra. Sen kunde det vara Jussi Björling.
Jaha.
Som sjöng. Det var folkbildning i folkparkerna.
Ja, jag var lite imponerad av det upplägget på de här turnéerna faktiskt.
Ja, läste om dem, ja, nej, så att, man måste tänka det då. Där finns det en väldigt stor potential, tycker jag, att forska på också den. För att det här paret, det klöv ju Kultursverige i tu.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Jag tänkte jag skulle gärna vilja att vi pratar lite om den svenska arbetarlitteraturen som växer fram här. Hur var den liksom? Det är en herrklubb det också, utom Moa egentligen.
Ja, eller det är en grabbförening.
Grabbklubb, ja. vilka är de viktiga namnen och liksom hur hänger de ihop?
Mm. Ja, det är ju som det brukar vara när det blir en... Man gör ett manifest, man går samman för att göra intryck. Och det här är ju då unga män framförallt som Harry Martinsson som plockar in Harry Martinsson, får man väl säga, i den här grabbklubben.
För det här gänget finns när Harry Martinsson flyttar till Sorunda.
Ja, det gör det. Och Arthur Lundqvist söker upp honom. Och han är väl ett slags, kan man säga, gruppledare. Och har då fört samman den unge Erik Asklund och hans kompis från Röda Söder, Gustav Sandgren. Josef Källgren, som var en väldigt fin författare men dog ung i TBC. Och sen får han korn på Harry Martinsson. Och då är de fem stycken. Det finns också en sjätte som försvinner ganska tidigt. Men de utkommer 1929 med en antologi med sina texter som heter Fem unga, unglitterär antologi. Om man i litteraturhistorien så räknar man så att säga modernismens genombrott från denna antologi. Och man kanske har gjort alldeles för mycket av den, men så har den gått in i mytologin om 30-talet. Som här kommer de här unga männen, de har inte studentexamen, de har ingen bakgrund, de har en bakgrund i det fattigaste av fattig Sverige.
Men de har egentligen inte varit arbetare, men de kommer från en arbetarbakgrund.
Eller? Ja, eller småbrukarbakgrund, ja. Som Ivar Lo och Arthur Lundqvist. Ja, de är ju väldigt unga. De är väldigt unga. De är ju i tidiga 20-årsåldern. De är begåvade, de är driftiga och de har ett budskap som går hem hos de borgerliga manliga, då på den tiden mest dominerande manliga kritikerna.
Vad är det för budskap?
Budskapet är att livet är härligt när man är en ung man. Okay. Så kan man ta för sig. Det är många manliga kritiker som är lite mer sansade, men det finns de som helt går in för det här. Som till exempel Anders Österling, som ju bland annat var sekreterare då i akademin i decennier. De blir helt förtjusta i det här unga. Och, polyamorösa. Att där kommer en Hulda på vägen och... en ung man möts och så uppstår absolut inte kärlek, men sexlusten.
Det är mycket fri sex.
Det är fri sex i parti och minut. Jag har kallat genren för snabba skjut i lantlig miljö.
För jag får lite känslan av att det här är mycket oförlöst sexualdrift här som kommer ut.
Ja, men det är ju det. Och det finns ju de som säger att ja. Det är ju lite förtjusande, absolut. Men det är ju också så att de lämnar efter sig spår. Det här är ju före preventivmedel, till exempel fortfarande förbjudet att sprida enligt en lag, Lex Hinke. Så det är allvar.
När blir det tillåtet?
Ja, det är någon gång på 30. De
70-tal.
Nej. Men det är ju så att det kan bli konsekvenser av den typen av samlag. Och Moa var ju intresserad av och påpekade för de unga, som naturligtvis uppfattar henne som moraliserande, att det viktiga är ju inte själva händelsen på höloftet, utan det är ju allt som sen händer. När barnen kommer, när kvinnorna måste ta tag och ansvar och försörja dem och hela livet därefter. En kvinna efter 30 har faktiskt också ett människovärde. Så skulle man lite enkelt kunna sammanfatta hennes ståndpunkt i de här diskussionerna om sexualdriftens stora, fantastiska betydelse också för litterär skapandet. Det är ju lite osmält psykoanalys här. De läser ju Freud. Han kommer ju vid denna
Freud,
tid. Ja. Ja.
Men du menar ändå, många av de här unga arbetarförfattarna kommer ju ut i torpet i Sorunda, eller hur, och är där. Och ändå så... De kan inte ha gillat Moa Martinsson.
Nej. Jag tror inte de gjorde det, men hon trodde nog.
Att hon var en del av det här.
Ja, i början var hon ju glad över att få litterära kamrater. Och först så småningom, i och med den stora händelsen som ju är att Harry Martinsson är otrogen, vad jag vet bara en gång, så är det 1934. Och det är inte själva otroheten utan att han går bakom ryggen på henne. som drabbar henne, och det är de här unga männen ställer ju upp och täcker så att säga för honom, och då förstår hon att de är ju inte
de är inga vänner till henne.
De är inga vänner till henne, nej. Men hon var, jag vill ju också så här, hon var faktiskt utbildad kallskänka, så att hon kunde ju laga väldigt god mat, och de kom ju gärna ut i torpet till torpet och åt hennes mat och pratade litteratur så att säga, och i de diskussionerna är hon ju med. Och det finns en intressant liten, jag får göra en liten exkurs. Sen flyttar ju de över till Tora Dahl och hennes man Knut Jansson som var kritiker. Och Tora var ju författare och mycket också aspirerande författare. Och också äldre än sin man. Men de bodde i en villa på Lidingö. Så att där stod hon i köket och lagade mat, och de satt i vardagsrummet och fick prata i fred, herrarna.
Mm. Men vi är ju nästan framme här till när det börjar falla isär, men hur, vi kanske ska börja med hur de blev ett par egentligen. Men han kom ju till hennes, han har ju fått en öppen inbjudan i princip för att komma dit och sitta och skriva.
Ja.
Och sen bor han där en ganska lång tid då. Och han är ganska sjuk också till och från. Det är de,
ja,
båda
han är
två.
Sjuk, och han hamnar ju också på sanatorium. Hon är ju då tvungen att... Då har han ju debuterat med Spökskepp på Bonniers förlag, och hon försöker få Tor Bonnier, som är, småningom också blir hennes, och Carl Otto Bonnier, men som blir hennes, de blir ju hennes förläggare 1933 när hon debuterar på förlaget med Kvinnor och äppelträd. Men det här är ju innan. Hon försöker få ett förskott till Harry. För man fick betala man för sanatorievistelsen, åtminstone för utrustningen så att säga. Och hon får inte ens svar från förlaget. Ja, och då går hon till sina mentorer och vänner på Fågelsta, som också är mentorer för Harry Martinsson. Och det,
för där finns det kvinnor även från borgarklassen som har
pengar. Där finns det kvinnor
pengar
som har pengar. Och ja, de lånar då Elin Wägner, Honorin Hermelin, kvinnoläkaren Ada Nilsson. De lånar pengarna till Harrys sjukvård. Och det är en poäng jag har i boken, att jag vill verkligen visa att det var inte bara de fem unga och den här manslitterära grupperingen som var viktig för Harry, utan han stod liksom på två ben. Det var lika mycket Fågelsta-feminismen som jag sen visar dyker upp igen i Aniara till och med. För det är ju speciella med det här paret att de fortsätter ju att prata med varandra i sina böcker efter skilsmässan.
De träffas inte, men de kommunicerar via böcker, ja, och sitt skrivande.
Ja, de skriver in varandra i böckerna. Det är ganska enkelt att se när man läser dem parallellt, och det är väl därför man inte har fått göra det, tänker jag, lite konspiratoriskt, det vet jag inte. Mm. Men det är viktigt att säga att Harry anammar ju feminismen i Fågelstas tappning, som är den gamla feminismen, den riktiga feminismen skulle jag säga.
Hur skulle du beskriva den feminismen?
Ja, det är inte den här
Instagram-varianten. Nej, Instagram fanns ju inte på 30-talet.
Nej, det är det inte. Det är inte att om jag säger att jag är feminist så är allt jag gör för mig själv bra, utan det var ju tvärtom. De här kvinnorna, och alla feminister på den tiden, kämpade ju så att säga för alla kvinnors...
Det är väl väldigt mycket bildningsprojekt också.
Det är ett bildningsprojekt också, Fågelsta, för att kvinnor ska kunna vara medborgare fullt ut också och göra politiskt avtryck och få upp frågor på agendan, på den politiska agendan som rör kvinnor och barn. Och de är väldigt de är ju liksom en fredsrörelse också samtidigt. Så att det är en väldigt intressant miljö. De adopterar ju genast Harry. Han får skriva i tidevarvet, och som jag sa, de hjälper paret väldigt mycket, också ekonomiskt då. Och allt det här försvinner när man sen har forskat på Harry. För det där är ju en historia, att han hade faktiskt en stark förankring i kvinnorörelsen. Och jag tycker det är så tydligt när man ser hur annorlunda han är som författare jämfört med de här andra manliga unga mansidentifierade, så att säga, pojkarna. Han har en helt annan blick på kvinnor. Han är rakt igenom, och hans mansgestalter är ju annorlunda. De är ju, så att säga, sympatiska, kanske vill säga veka. De är inte maskulinistiska på något vis. Och det, så att jag tror att det hade en enorm betydelse för hans författarskap att vara i den miljön.
Men även om man skulle räkna bort påverkan på författarskap och sånt, man ser, men hade han ens överlevt utan att vara tillsammans med Moa Martin? Jag menar, han är ju ganska sjuk.
Ja, nej, det är
ju
absolut.
Han lever ju ett väldigt... Mm. Jag menar, han är ju hemlös och lever ja, verkligt påvärt, alltså, måste man säga.
Ja, jag vet inte. Han kanske hade hittat något annat sätt. Men det är svårt att säga. Men nog...
Men det är ju en sjukdom man dör av tuberkulos vid den här tiden.
Ja, och mycket av Moas oro när han, att han åker in till stan och ölar med grabbarna och röker och inte sköter sig. Alltså att man måste ju sköta sig när man har... Den typen av TBC, han hade skov av malaria också. Det är ofattbart. Han var ju också väldigt sjuk under det sista decenniet av sitt liv. Men då hade ju Moa gått bort. Men han var verkligen sjuk, deprimerad, ofta deprimerad. En väldigt skadad människa.
Alltså, jag tycker när man läser, även när man läst annan litteratur om Elin Wägner som är den här tiden, 30-tal, 40-tal. Folk är ju väldigt sjuka.
Ja.
Det är ju inte bara Harry och Moa Martinsson som är sjuka. Alla är ju sjuka, tycker jag. Eller det finns säkert de som var friska också. Men... Eller hur? Man är ju sjuk.
Ja,
det är en del av verkligheten.
Ja, det är mycket mer ett normaltillstånd. Ja.
Och man åker in på sjukhus, in och ut. Och...
Ja.
Ja, det går inte vidare, måste jag säga.
Nej, men eftersom jag tänker... Man hade ju inte de mediciner vi har idag. Och när det är ett normalt tillstånd så reflekterar man kanske inte över det på samma vis. Men Moa var väldigt noga med det, att han skulle sköta sig. Och det blev ju en del i den här Moa-konstriktor, i den skamskrivning som skedde.
Men tror du inte att åldersskillnaden spelar någon roll här, att äktenskapet brakar ihop?
Jag tror inte att... Ja, i den bemärkelsen att Harry gärna ville ha barn.
Mm. Och det ville inte... Eller,
ja,
vill
ja
inte
alltså
ha
det var ju svårare för Moa. Ja. Som hade haft... Som verkligen hade sett sina barn svälta under hungeråren kring första världskriget. Men hon är ju villig att ge honom ett barn. Och jag går ju in på vad som händer i det avseendet. Så det är nog det enda. Annars tror jag faktiskt inte att åldersskillnaden... är besvärande. Det är nog mycket av det sätt vi har att se på det. Att en man som gifter sig med sin dotters väninna är fullständigt normalt än idag. Men åt andra hållet är det ju konstigt. Det är våra fördomar, skulle jag säga.
Jag får ju en väldigt dubbel bild av Harry Martinsson också. För samtidigt som han framstår som en charmig och härlig person så verkar han ju också vara... Jag menar, han tråkar ju ut folk. Det är ju folk
i
akademin som tycker det är fruktansvärt.
Du tänker på Hjalmar Gullberg.
Ja, han bara tråkar ut alla med sina osammanhängande långa monologer. Det är ju hemskt med sådana människor.
Ja, han är väldigt... han vill föreläsa i parti och minut och har inte så mycket att säga. Han är monologisk till typen, ja.
Det är väldigt tråkigt med sådana.
Och det är tråkigt. Han har en tråkig sida. Han har, som jag sa, dåligt självförtroende. Han kräver oerhört mycket beundran.
Han lever på det?
Han lever på beundran för han har som ett stort hål i sig. Och sådana personer finns ju alltså. Det är väl tragiskt. Och Moa gav ju hela den. Och det hon betydde för hans författarskap frågade du tidigare. Och han för henne. Han stöttade henne fullt ut. Han skriver ju till förläggaren att glömma aldrig att Moa är en gestalt. En gestalt för sig och gestalten bakom mig. Väldigt tydligt, och hon skriver som jag aldrig har sett en kvinna skriva. Nu har jag ju inte läst särskilt mycket kvinnliga författare, men i alla fall. Nej. Det finns ett enormt stöd som jag tror var oerhört viktigt. Plus den här litterära diskussionen de hade. Viktigt för Moa. Men det Moa gör för Harry, det är ju till och med att hon är redaktör och får tackbrev från Bonniers förlag, från förläggarna där, att det är väldigt bra att hon stryker. Hon stryker allt sånt där kvasifilosofiskt svammel som är ungefär det han brukar veckla ut och prata om. Va? Han vill så gärna vara en filosof, han tycker inte det räcker att vara en författare. Så att hon stryker ner. Han ser inte vad det är som är bra i sina böcker. Det visar ju på ett väldigt lågt självförtroende.
Men de får ju också liksom, deras litterära vägar liksom skiljs ju någonstans här. För att jag menar, hon blir ju den Ja, hon är en av de absolut mest populära författarna.
Och lästa.
Bäst lästa. Mm. Fortfarande väldigt populär.
Ja.
Harry Martinsson, han blir ju liksom upplyft. Han blir någon slags älskling i den litterära, vad säger man, panassen.
Jo, men det finns en massa sånt där att han är liksom, när han blir akademipoet, va, så det, då är det ju den svenska litteraturens söndagsbarnen, Aladdin med 1000 förbluffande fynd i sin turbana. Och Moa säger att de gör honom till en ställföreträdande Kristus.
Och det tror jag, det var väl inte bra för honom igen.
Det var så dåligt för honom och för hans författarskap. Och det är lite det jag vill uppnå med den här boken. Att vi återerövrar Harry som människa. Så att folk kan börja läsa honom, ta ner honom från det där monumentet. Man läser inte en Nobelpristagare utom liksom så där med
han hade nog bott bättre och vara utanför akademin.
För han är en folklig författare. Det går verkligen att läsa honom. Så jag tycker det är synd. Jag tycker verkligen att det är...
Men hur... Jag vet inte om jag har läst din biografi rätt, men jag uppfattar ändå som att det finns en brytning politiskt mellan Harry och Moa här någonstans. Där Moa är väldigt vänster och de åker på en författarkonferens i Moskva.
Och det är...
Vilket år var det nu?
Det var... Ja, det är i slutet av augusti 1934 så far de till en mycket berömd och ökänd konferens, en internationell, ja det är det inte egentligen, det är den första stora sovjetiska författarkonferensen i Moskva, men med många inbjudna författare från då, ja, klar internationell del finns där och Moa och Harry är med där. Det var då man proklamerade författaren som författaren skulle vara en själens ingenjör. Så det var liksom den här femårsplanernas och hela den här ingenjörsperioden. Så den är ju med rätta ju känd och den är också intressant i den ryska historien eftersom sen börjar ju så småningom 36 så börjar ju utrensningen. De har ju inte börjat då än, det ska man veta, men Stalinkulten står ju i sin blom och det är en ytterst märklig upplevelse. Jag kan berätta att jag var i Moskva och höll föredrag om just Moa och Harrys deltagande i den här konferensen på deras eminenta litteraturhus strax några månader före angreppet på Ukraina nu. Och det är ju en... Så här kan man väl säga att en genomgripande upplevelse för båda. Men jag tror, och jag försöker visa det i boken också, att det finns egentligen inget som tyder på under den vistelsen att det skulle handla om en politisk åtskillnad.
Men, försvarar inte Moa lite mer sovjetkommunismen, medan Harry Martinsson börjar ställa sig mer och mer tveksam till det?
Ja, och det sker 1900...
Det
sker 1941 när han utkommer med Verklighet till döds, som också är en bok med vilken han vänder ryggen åt Moa och deras gemensamma värdighetsprojekt. Det försöker jag ju visa i boken hur det går till. Men under den här själva vistelsen, så den stora saken, det som gör att de sen drabbar samman med sina ödens hela bredd under tågresan
genom Karelen, där citatet kommer.
Ja. Det handlar om otroheten, för då har hon upptäckt den. Men jag tycker att det är intressant, för i mytologin kring att Harry Martinsson är en opolitisk diktare är också väldigt viktigt, har varit väldigt viktigt i den här akademimytologin, att man ger bara pris till opolitiska författare. Det är liksom en rad stalinister och fascister som har fått det genom åren, men de är opolitiska, för de skriver
opolitiska fascister.
De skriver om men de skriver om män och deras dilemman och det allmänmänskligt, du vet så. Nu säger jag det här, nu måste vi snabba på, förlåt mig, citera mig icke. Medan alla som är politiska, alltså som har en agenda, de kan inte komma i fråga för den fina litteraturen. Det är en väldigt konstlad uppställning.
Men politik är ju hela livet.
Men jag säger så här, Urban. Jag är en lycklig människa, för jag har fått uppleva att vi har ändrat Vi har inte längre den här uppdelningen i fin litteratur och ful litteratur. Vi lever i en annan värld, på gott och ont. Och just i det här avseendet så är det gott. Det är fantastiskt. Jag har ju upplevt att man inte kunde nämna Harry och Moa i samma andetag.
Vad hände då?
Ja, då blev det protester. Moa-publiken som jag oftast talade för.
De gillade inte Harry.
De gillade inte Harry. Han sågs ju som någon slags klassförrädare. Inte, för, han, inte bara för att han lämnade Moa.
Hur märkte du det?
Ja, de protesterade. Jag har aldrig velat tala om Moa under 30-talet, under dessa 11 magiska år, när den svenska litteraturen på något vis byter fot genom att Harry kommer till Moa. Det är ju fullständigt enastående ögonblick i vår kulturhistoria. Så jag har ju alltid fört in Harry. Och då har de tyckt att nej, men han var klassförrädare och akademin, i och med att han hamnade i akademin och tog avstånd från Moa. Fullständigt barockt, tyckte jag då. Redan i slutet av 70-talet. Och
Harry Fansen, de träffar du inte så mycket, eller?
Nej, men när man träffar Harry Fansen så var det ju att de inte ville att man... Alltså, de var bara redo att på något vis stå för den avgrund av misogyni och fördomar och konstiga föreställningar om Moa Martinsson och folkliga överhuvudtaget.
Då spred man lugner om henne också, så, eller hur?
Ja, Iva Lo i Tröskeln som kom 1982. Han skriver att hon har sagt till honom, han är på torpet, och då säger hon till honom, ja, jag kan inte skriva. Ja, jag lämnar över allting till förlaget, de får skriva om, säger hon. Och så preciserar han att det är 1929. Men då vet vi att hon inte hade ett förlag för 1933.
Så en ren lögn.
Ja. Och i det fallet kan man också reflektera över. De kommer från samma trakt. Eller hon...
Också.
Ja, de konkurrerar, kan man säga, om Södertörns arbetare, helt enkelt. När han skriver bara en mor med Rya som badar, så är han... Så kopierar han och polemiserar mot Moa som i Kvinnor och äppelträd öppnar med att mor Sofie badar och så vidare och så vidare. Förlossningen som Rya genomgår, ett väldigt klumpigt försök att kopiera den litterärt sett helt fantastiska förlossningen som Sally har i Kvinnor och äppelträd och så vidare. Så att det var ju rivaliteter också. Det är bra att
jag
får in
det. På
det.
Kan det vara så att rivaliteten får den här misogyna? För att det är ju liksom en klangbotten som samhället hade där. Så att det var ganska enkelt att ramla in i den. Men jag menar, i grund och botten så handlar det om författare som kämpar om uppmärksamhet och beröm och godkännande.
Ja, det är jättebra att du lyfter det, Urban, för att det är en viktig del. Författare är väldigt känsliga av sig i detta avseende.
Det är min erfarenhet också faktiskt.
Och det är de än idag. Ja. Men då kunde man, precis som du säger, ta till storsläggan, därför att misogynin var öppnare och mer accepterad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi måste tillbaka till deras relation och sammanbrottet här. Jag menar, hur faller den här inledningsvis fantastiska relationen? Hur faller den? Det är ju väldigt sorgligt egentligen.
Ja.
Hur faller den isär? Hur ser dramatiken ut? Liksom? Det här är ju...
Ja, om vi ska förstås förenkla det något, så handlar det ju om att hon aldrig kommer över. att han har gått bakom ryggen på henne, att hon helt enkelt ser en dubbelhet i honom.
Som de kanske också skulle kunna ha lappat ihop här.
Definitivt hade de kunnat lappa ihop det. Och det gör de också. Åtminstone två av de tre sista åren då Harry och Moa lever ihop, så, och han skriver de här vackra naturessäböckerna som är oerhört politiska, ska jag säga, också. Så har de det lugna år, de har hittat ett sätt att förhålla sig, och sen så exploderar det, och det sker när han kommer in på sjukhus för ett, ja, han har en knäskada helt enkelt, det börjar som ett plågsamt uppsvullet knä, och de befarar att det är TBC, det kunde man ju få
i kroppen också.
Ja. Men det är det inte. Men han hamnar på Södertälje lasarett, och här kan vi ju infoga att man fick ligga i 3 månader om man inte
blir frisk.
Ja, det. Ja. Så han låg i 3 månader, och då faller ju äktenskapet sönder, därför att då far, som Moa skriver, lämmeltåg av författare ut och, ja, i hennes version övertalar honom att lämna henne.
Men är inte det en förenkling? Jag menar,
det är en förenkling.
Jag känner ju att någonstans så funkar det ju inte längre, eller hur?
Ja,
men jag tycker han är väldigt feg, för att han kommer ju aldrig tillbaka hem. Han bara liksom, det blir ju inget riktigt avslut.
Nej, den 13 juni 1939 så hämtas ju han av Ivar och Johansson och ett gäng av, och de andra urval, det här grabbgänget. Och han förs till Stockholm, och man har så att säga faktiskt planlagt en vistelseort, och han ska få prata av sig här.
Det är nästan som att han tar hand om en sekt.
Ja,
en sekt, alltså.
Det är lite så. Ja. Och sen är det advokat. Sen är det bara advokatfirman som sköter kontakterna. Och till och med Johan Svedjedal säger att efter detta hade de aldrig någon kontakt. Men
är det säkert? Träffar de bara? De, kan vi vara helt säkra på det?
Ja, de träffade, jo då, det hände att de var på samma författarförbundsmöte eller penmöte, men det normala var att Harry alltid ringde och frågade om Moa skulle komma, för då kom inte han. Men de stötte,
han måste ha varit så rädd.
Ja, jag tror faktiskt att han skam var det mest grundläggande för Harry Martinsson, skulle jag säga. Skam för sin barndom, skam för att inte vara tillräckligt bra som författare, skam för hur han hade betett sig i slutfasen, eftersom han aldrig gav henne rent besked.
Nej, men det är ju väldigt,
hon blev ghostad, nutidsord. Hon blev ghostad.
Och det är inget bra beteende.
Men som jag visar så ringer han ju upp henne. De har ett samtal, och för Moa är det helt avgörande. Det, så att säga,
vad säger de i det samtalet?
Han ringer upp henne den 24 april 1945. Helt oväntat. Hon är i torpet. Och han berättar för henne att han är troligtvis full. Alltså han är gråtmild. Hon sätter sig efter samtalet och skriver till sin bästa vän Carl Gerhard, och det brevet ligger på Kungliga biblioteket, och det är helt enkelt fantastiskt. Det är fantastiskt vackert, för hon talar om sorgen som försvinner när hon talar med honom, men också tomheten efteråt. Det är så oerhört fint. Han berättar att han är sjuk, men han ska klara det, och han berättar att han beklagar att han inte har hört av sig tidigare. Han säger att han saknade moraliskt mod, och han säger också att han ber om ursäkt för det, och han säger också att han är lycklig, för då har ju han fått se nu. Ja, jag tror att båda hans barn i det andra äktenskapet, hans döttrar, är födda. Han var ju Det var väldigt barnkär, han ville ha barn, han var lycklig. Och sen så fortsätter han att prata, det har vi varit inne på, och Moa orkar inte mer utan säger, jag bad adjö, la på telefonen, och sen satt jag där och kände att sorgen kan vara så värdefull, och nu fanns den inte längre. Nu sitter jag med tomma händer, skriver hon. Och sen tillfogar hon för hand. Ja, och Carl Gerhard, kan du förstå, ja. Och sen skriver hon, fan, de tomma händerna kommer och bli en boksida. För det är vad man kan göra på författares vis. Den här ruelsen måste omvandlas för, skriver hon, ty jag är inte utan skuld. Jag tycker det är jättefint. Och där borde ju det ha tagit slut, den här kärlekssagan. Men den fortsätter i deras böcker. Det är ju det som är så intressant.
Mm, fantastiskt. Men ja. Du, vilka böcker ska man läsa av Moa och Harry Martinsson? Alltså, du får inte göra en 10-lista här. Du får säga upp 2 böcker av varje. 3 max.
Det man ska göra om man vill förstå själva andemeningen också med den här boken som visar hur nära de skrev var och en med sitt speciella idiom, då ska man läsa Mor gifter sig parallellt med Nässlorna blomma.
Man ska läsa dem samtidigt.
Man ska läsa dem samtidigt, för då får man en fantastisk bild av tiden kring sekelskiftet, Fattigsverige och ur barnets perspektiv. Det är helt grundläggande. Jag skulle vilja att det blev, vi pratar så mycket om kanon. Vi behöver faktiskt ingen kanon om vi har de 2 böckerna och försöker få unga människor att läsa dem. De får hela bilden av det som var grunden till det moderna Sverige.
Men det här är ju ingen svår litteratur.
Nej,
det
är fullständigt uppslukande litteratur. Du har svårt att släppa både Nässlorna blomma och Mor gifter sig. Det är stora klassiker. Så egentligen säger jag börja där. Och sen blir man nyfiken och går vidare.
Eller varför inte börja med din bok? Vi drabbade samman med våra ödens fulla bredd som är nyligen utkommen faktiskt. Och sen kanske man ska läsa dem. Eller är det att förstöra?
Nej, det är absolut inte att förstöra. Och jag tror att man får aptit på annat. Det är ju inga litterära analyser, så det är inte det. Men de finns ju med hela tiden, böckerna. Och jag tror att tanken är ju att det ska ge mer smak. Och jag är verkligen väldigt ödmjukt överlycklig över mottagandet av boken, över att ni är en bladvändare, att den andra upplagan redan är... den var ju trycket förra veckan redan, att Pernilla Augusts fantastiska inläsning av den.
Det ligger på historietoppen på Storytel.
Ja, det är fantastiskt. Det är så roligt. För samtidigt kan man ju också säga att, därför vill jag nu ha en fråga till dig, Urban. Det är också, jag vill att det är också någonting väldigt tidlöst i deras förhållande. Mm. Det finns den här mänskliga aspekten. 2 människor som drabbas samman i kärlek och alltså någon slags ödesbunden kärlek som blir hat eller krig. Jag tycker det, tills döden skiljer dem åt. För det är också det att Harry tar sitt liv på dagen. Han har levt exakt lika länge, de där 14 åren.
Det är helt otroligt.
Det kan ju vara en slump, men det är väldigt...
Jag tror inte det,
eftersom han har den här ödes... Som han själv säger, att han är en obotlig, en överkänslig ödestyp. Mm. Jag tror det.
Mm. Ebba Witt-Brattström, jag tänker vi slutar där. Stort tack för att du var med här.
Tack.
Hej då.
Hej.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.